Välkomna till Heimsökt, podden där vi gräver oss ner i skräcken i svensk Finland. Av och med mig, Amanda Sandvik, för Vasabladet och Österbottens tidning. I dagens avsnitt, det första av fem i den här lilla mellansäsongen, så befinner vi oss på Talko. Men nu får stämningen att surna. Någonting ondskefullt väntar på att bli upptäckt. Dag 1. Helena. Sommarens hetta låg tung över bygdegården. Inte ens fåglarna orkar sjunga när solens strålar gassade under dygnets hetaste timmar. På gårdsplanen framför det röda huset stod en samling människor i en halvcirkel. Framför dem alla stod en kvinna i 50-årsåldern med svartfärgat hår klippt i en kort fräck frisyr och glasögon med spetsiga bågar. Hon var klädd i blå jeansshorts som gick ner till knäna och en tröja med tryck av hennes mans favoritband, Iron Maiden. Hon var en powerkvinna. Enligt sig själv var de flesta andra. Enligt vissa var hon en besserwisser med alldeles för hett temperament. Men det vågade ingen av dem säga rakt ut. Men makten kvinnan med den fräcka frisyren höll över gruppen människor framför henne kunde ingen ta ifrån henne. Hon höll dem alla lirkade kring sitt lillfinger. Det var talkosäsongens första dag. Bygdegårdens terrass behövde förnyas och byaföreningen hade samlats för att uträtta jobbet. Det var en speciell samling människor. Unga som gamla, både män och kvinnor. Men det de hade gemensamt var kärleken till byn och till bygdegården. Där hade de firat bröllop, dop, studentfester och allt däremellan. Folket höll en gemenskap, något som svetsade samman och kvinnan i fören, Helena, skulle leda dem genom arbetet. Tillsammans skulle de se till att nya generationer kunde njuta av byggnaden på samma sätt som de gjort. Det skulle krävas en kraftinsats och trots att solen gassade var stämningen god. En äldre herre i solhatt, kortärmad skjorta och shorts med stora fickor var mest exalterad över att komma igång och nickade tydligt till varje motiverande ord Helena hävde ur sig. Ibland kände hon, trots sin makt, att alla inte lyssnade tillräckligt. De yngre förmågorna tog ibland fram sina mobiler och trots att de snabbt stoppade dem i fickorna igen kände hon sig förnärmad. Hur som helst så kände hon sig klar med sitt inledande tal och började delegera arbetsuppgifterna till de olika grupperna hon skapat. Gräsmattan behövde grävas upp där den nya utbyggnaden skulle ta plats, brädor behövde sågas och den gamla slitna terrassen skulle rivas. Helena själv skulle dedikerat se till att allt köttes som det skulle. Hon hade ju trots allt problem med ryggen. Åldrandet hade krypit sig på som en tjuv i natten, tyst men obarmhärtigt. Helena hatade att bli äldre. Hon såg på de nya, unga tjejerna i gruppen med en avund hon aldrig skulle erkänna. Istället behandlade hon dem med en tyst kyla, ibland med brännande tillsägelser. Hon hoppades ändå att ingen märkte, att ingen visste hur mycket hon ville vara som dem. Unga, släta, med hela livet framför sig. Helena hade svävat iväg i tankarna. Hon hade förlorat sig i det som varit, det som inte längre kunde bli. Hon behövde komma tillbaka till verkligheten, till det som var viktigt. Så hon gick bort till grabbarna som skulle gräva upp gräsmattan och såg till att de hade allt de kunde tänkas behöva inför jobbet. På området fanns ett förråd som låstes med ett solitt hänglås från utsidan. Endast Helena höll nyckeln till detta lås. Det fanns inte ens någon extra nyckel efter att Helena tappat bort den för några år sedan. Men enligt henne själv hade den självfallet blivit stulen. Det var därmed hennes jobb att se till att alla fick sina redskap från förrådet. Hon älskade att alla behövde gå igenom henne för att komma till det de behövde. Att hon var en del av projekten utan att behöva utföra det kroppsliga arbetet. Det var såna genvägar som gav Helenas vardag guldkant. När Helena kom fram till de två männen i 30-årsåldern kände hon plötsligt nå. Nå hon inte kunnat sätta fingret på. Men hon valde att inte analysera känslan vidare, utan lät det lätta obehaget ligga. Nå ja, pojkar, behöver ni slippa in i förrådet? Sa hon och dinglade demonstrativt med nyckeln framför Mattias och Kajs ansikten, medan hon släppte fram ett rungande skratt. Männen skrattade lamt med och gav varandra en blick innan Kaj, den långa och stiliga tvåbarnspappan, tog emot nyckeln och gick bort till boden. Det stack till i Helena. Blicken de två männen utbytt var inte fylld av respekt, den typ av blick som vanligtvis följde henne i dessa sammanhang, utan en av hån. Mattias, den lite kortare och stabbigare av de två männen, stod tyst en stund innan han besvärat började småprata med Helena. Det där något, obehaget, växte i Helena på ett sätt hon inte kunde kontrollera. Det kändes som att gräset brände under hennes sandaler. Mattias blick brände mot hennes kropp. Solen brände hennes hud. Då Kaj kom tillbaka med två spadar och gjorde sig redo för att börja gräva fick Helena en impuls att stoppa honom. Men fast frusen i obehaget kunde hon inget göra. Hon kunde bara se på när spaden öppnade lagret mellan världen ovanför och den under. Dag 2. Kaj. Kaj och Mattias hade inte kommit så långt under den första dagen. Trots att de vanligtvis var bland de mest arbetsföra i gruppen. Mest hade de druckit kaffe, pratat skit och vilat i värmen. Men när de väl grävt hade Kaj känt en märklig kraft i marken. Som att han försökte gräva genom sten fast det bara var jord. När han kom tillbaka till bygdegården tidigt på morgonen för att undvika den värsta hettan visste han på något märkligt sätt att känslan skulle ligga kvar. Han hälsade snabbt på Helena och bad henne låsa upp dörren till förrådet så att han kunde hämta spaden för att börja arbeta. De två var först på plats och han grämde sig över att hon säkert skulle stå och övervaka hans arbete tills hon fick någon annan att stirra på. Det var konstigt. Han hade alltid respekterat Helena innan. Hennes pondus, hennes ledarskap, till och med hennes sätt att hitta genvägar för att slippa arbeta. Hon var en smart kvinna. Men ända sedan de påbörjat arbetet hade hans känslor förändrats. Hon kändes med ens påflugen, irriterande och lat. Egenskaper Kaj inte klarade av. Innan han blev pappa hade han varit en sån som accepterade och uppskattade alla människors egenheter. Men efter att han fick barn såg han oftare fel i människor. Kanske för att han blev ängslig inför hur hans ungar skulle bli när de själva växte upp. Tänk om han skapade små monster av misstag. Kanske hade han blivit allmänt cynisk av föräldraskapet. Men det fick vara så då. Han älskade de två liven, Theodor och Elsa, mer än allt annat. Och om det fick honom att granska människor på ett annat sätt än tidigare så var det nog en bra sak. Kaj noterade att Helena hade på sig en klänning, något han aldrig hade sett henne i innan. Den hade långa ärmar och trots att klänningen var luftig och böljande måste hon ha svettats i den redan alltför heta morgonen. Helena tog ut två spadar åt honom utan att säga särskilt mycket och Kaj gick bort till gräsmattan för att börja arbeta. Några personer, Sofie och Pernilla, Mats och Håkan hade anslutit sig till gruppen och tagit sig till sina olika stationer. Mattias var fortfarande inte på plats, vilket var olikt honom. De hade kommit överens om att komma igång tidigt, men kanske hade han försovit sig. Kaj kunde inte hindra sig själv från att gång på gång slänga blickar efter Sofie. Den unga, nyinflyttade kvinnan med blont hår och vackra ögon. Eller nyinflyttad och nyinflyttad. Hon hade bott i byn i lite över ett år, men i dessa trakter var varje icke-infödd individ en raritet. Vanligtvis försökte han att inte ägna henne så mycket uppmärksamhet, då han var lyckligt gift och han visste att Sofie var lika så. Hon la ofta upp bilder på sociala medier från hennes och makens resor i Europa och andra höjdpunkter från deras barnfria liv. Hon taggade ofta bilderna med hashtag Dinks, vilket Kai hade lärt sig betydde double income, no kids. Han kunde känna avund, trots att han älskade sina barn, på friheten de två tycktes ha. Han var också avundsjuk, i smyg, på hennes make, för att han fick ha henne. Han måste ha stirrat igen, för Sofie vinkade glatt åt honom från sågen och undrade hur det gick för honom egentligen. När han tittade ner i marken insåg Kai att han grävt rakt ner, istället för att ta bort lagret med gräs där stolparna skulle stå. Spaden stötte i något hårt, hårdare än jorden kändes. När han dunkade mot det kändes det inte som en sten, utan som något ihåligt. Kom och titta, ropade han till Sofia och både hon och Håkan, den äldre herren med de stora fickorna på shortsen, kom fram till honom. Snart slöt även Helena upp bakom dem, som om hon skulle ha kunnat hålla sig undan. Kai slog med spaden mot objektet igen och Sofia ryggade undan. Något kändes tokigt med det hela. Låter som en låda, en kista av något slag, sa Håkan och skrapade sig på den käglösa hakan. Kai undrade om Håkan egentligen borde vara med på talkuppdraget. Så varmt som det var kunde det inte vara lätt för gubben. Nå, gräv fram man, kommenderade Helena. Borde vi ringa till något museum? Kan ju vara fornfynd, kontra Kai. Jag tror inte man hittar fornfynd 40 cm ner i marken, sa Helena och bad honom än en gång gräva upp objektet. Sagt och gjort. Kai skrapade försiktigt fram det som mycket riktigt var en liten låda i trä. Den såg gammal ut, men tycktes ha stått emot jordens nedbrytande kraft förvånansvärt väl. Vad håller ni på med? Frågade Mattias som till slut dykt upp och anslutit sig till gruppen. Nu stod så gott som alla medverkande i talkot kring Kai och såg frågande på lådan i hans händer. En liten haspig metall satt på en av lådans långsidor och med viss kraftansträngning fick Kai upp den. Inuti. Invirade i tjockt, rött vävt tyg låg två stycken träfigurer. Två små gubbar som fick Kai att tänka på Emil i Lönneberga. De var inte detaljerat snidade. Slätt trä som formade två mänskliga figurer. Men mitt på gubbarnas magar fanns två symboler inristade. Vi får nog ring till museet ändå, sa Helena. Dag 3. Sofie. Sofie var trött. Hon hade inte kunnat sova ordentligt natten efter att de hittat träfigurerna i marken. Hon hade vänt och vridit på sig hela natten. Inte ens hennes makes närhet kunde lugna henne. Nå var fel med figurerna. Hon hade märkt det direkt. En sur, unken stämning hade lagt sig över gruppen. Vanligtvis var talkotillfällena rofyllda, skojfriska tillställningar som Sofie såg fram emot. Men nu var det med tunga steg hon tog sig fram mot det röda huset och arbetet som låg framför henne. Hon gillade att hon blivit ihopparad med Håkan. Han var snäll, om än lite gubbig, och lätt att ha att göra med. Men efter att träfigurerna hittats hade han förändrats. Han blev tyst. Väldigt tyst. Vanligtvis kunde han fylla ett helt rum med sina historier om hur mataffärerna var bättre förr, innan kedjorna tog över, och berättelser om barnbarnens hyss. Men han hade tystnat. Hon hade sett förändringen hos de andra också. Kai och Mattias, som vanligtvis var som ler och långhalm, hade varit irriterade på varandra stup i kvarten. Och trots att de försökt dölja det kunde alla höra dem gnabbas. Inte ens Pernilla, Sofies närmaste vän i gruppen, hade betett sig som vanligt. Hon gav blickar över axeln till Mats när Sofie pratade med henne i pauserna. Och när de tillsammans gick in för att dricka vatten hade Pernilla verkat misstänksam kring vad Sofia menade när hon berättade att Håkan blivit så tyst. Han var ju bara sån ibland. Kanske Sofie hade sagt något för att göra honom sur. Han var ju ändå äldre och Sofie var ju bara en ung tjej som inte visste hur man borde bete sig. Sofie hade tappat hakan åt uttalandet. Vad var det som pågick? Hade alla fullkomligt tappat vettet? Hon visste inte vad hon skulle göra av det hon kom fram till. En del av henne ville stanna hemma. Inte gå tillbaka till talkoarbetet. Men en annan tänkte att det nog skulle bli värre om hon inte dök upp när hon lovat. De hade ändå kommit en bra bit på vägen. Bara en eller två dagars hårt arbete kvar innan de skulle vara klara med allt. Så nu stod hon där igen. Utanför bygdegården och hamrade plankor på den äntligen påbörjade altanen. Hon började tänka att det kanske var fel beslut att flytta till landet. Men hon ville ha utrymme att röra sig fritt. Ett stort hus att kalla sitt eget och rabatter att potta i under våren. Den lilla byn en timme från stan hade känts som den perfekta platsen att landa på. Sofie visste att det kunde bli svårt att komma in i samhället som nykomling och hade därför gått med i hembygdsföreningen. Det hade känts som rätt beslut, fram tills nu. Gång på gång sneglade Sofie på lådan med träfigurerna som stod lutad mot förrådet. Den skulle stå kvar där tills någon från museet i stan kom och tittade på fyndet och kom fram till ifall det var något att spara eller inte. Helst ville Sofie gräva ner figurerna igen och se till att de aldrig mer kom fram. Hon visste inte vad det var med dem som gjorde att alla plötsligt blev så konstiga, elaka. Men hon misstänkte att det hade att göra med det som ristat på gubbarnas magar. Inte för att Sofie var vidskeplig i vanliga fall, men här kändes magi som det enda möjliga. Symbolen var rund, men inte en full cirkel. Och i mitten fanns en mindre, droppformad symbol. Det betydde absolut ingenting för Sofie. Men när hon tänkte på den, hur den sett ut, ville hon knipa ihop ögonen och glömma det. Det var som en instinkt, något hon inte hade kontroll över. Kan jag få spiken? Frågade Sofie Håkan som stod en bit bort och hade tagit en paus i snickrandet. Hettan började tära på dem alla, men mest Håkan. Sofie var nog på en andra plats. Hon hatade att svettas, att inte kunna andas ordentligt och att konstant ha solen i ögonen. Håkan svarade inte men räckte över lådan med spik till Sofie. Hon fick en impuls att strängt be honom hjälpa till, om inte med snickrandet som med något annat. Hon kunde känna hans blick på henne när hon arbetade, och det var inte en av uppskattning och beröm. För en sekund undrade Sofie om även hon började förändras. Men hon insåg att det antagligen var hettan och det underliga i situationen som fick hennes tålamod att tryta. Så hon bestämde sig för att ta en paus och gick in i bygdegården för att hjälpa till med fikat. Köket i bygdegården var litet men hemtrevligt. Knappt renoverat sedan 80-talet, förutom de nya vitvarorna. Väggarna var ljusblå och golvets linoleummatta gick i en lätt orange nyans. Inte något Sofie skulle ha valt i sitt egna hem, men på något konstigt sätt så fungerade det. Det fullständigt omatchande skapade en söt dissonans. Vid en av de blå väggarnas hörn stod Kai och skar upp blåbärslängd som skulle avnjutas till kaffet. Sofie noterade att pannan inte stod på än och bestämde sig för att hjälpa till. Vad gör du? Frågade Kai från ingenstans. Brygga kaffe, svarade Sofie. Kai stod tyst och övervakade, precis bakom henne. Vad har du i kaffe? Frågade han. Sofie vände sig om och rynkade ögonbrynen åt honom. Kaffe och vatten, såklart, sa hon. Kai tog plötsligt ett hårt grepp om Sofies axlar. Hans stora händer klämde om henne samtidigt som han såg på henne med hat i blicken. Vad lägger du i kaffe? Frågade han igen genom hårt pressade tänder. Spott flög över Sofies ansikte. Kai, släpp mig, sa Sofie så lugnt och sansat hon kunde, trots att hjärtat bankade i hennes bröst. Något förändrades i Kai. För en sekund såg hon honom som han egentligen var. Snäll och fin. En som aldrig skulle göra en fluga för när. Hans ögon var hans igen. Inte fyllda av den märkliga ilska som legat där för en kort sekund sedan. Han släppte taget om hennes axlar och backade bort. Han vågade inte se på henne längre, utan tittade ner i golvet medan han muttrade ursäkter och sedan gick iväg. Sofie stod ensam kvar med rädslan och ovissheten. Efter en stunds tyst väntan på om Kai skulle komma tillbaka, gick även Sofie iväg från köket. Hon stannade till vid väggen, där bilder från tidigare medlemmar i byföreningen satt. Generationer som stått där hon stod, men ingen av dem hade nog någonsin haft samma bekymmer som henne. Eller? Ett harklande fick Sofie att se sig om, och hon möttes av Helena i samma långärmade klänning som dagen innan. Hej, sa hon och gav henne sitt mest självsäkra leende. Om det var någon hon inte ville att skulle veta hur ängslig hon egentligen var, så var det Helena. Hej på dig, sa Helena en smula oimponerat. Hur går det med fika? Det är på gång, kaffe är alldeles strax färdigt. Jag kan gå och hämta om du vill, erbjöd sig Sofie. Det behöver du inte, sa Helena och Sofie la märke till hur Helena strök sig över sina överarmar gång på gång medan de pratade. Som om hon kände sig obekväm. Inte alls likt henne, tänkte Sofie. Men hon analyserade inte vidare utan började istället gå därifrån för att återgå till bygget och gruppen. Hon kände sig lika otrygg som Helena. Hör du, hur mår du? Frågade Helena innan Sofie hann dra sig undan. Helt okej, hur så? Ljög Sofie och kände en klump i magen börja ta form. Något var lurt med Helenas tonläge. Du vill inte stanna in. Jag vet ju att du gillar värmen, sa Helena och bredde på med den sliskiga, falska omtänksamheten i rösten. Nej, det är lugnt, sa Sofie och tog sig med raska steg ut genom dörren. Till solen och livet utanför bygdegården. Dag 4. Håkan. Bygdegården var hem till många av Håkans minnen. Han hade firat sin student där. Han hade gått på sina närmaste vänners bröllop och genom åren hade han spenderat otaliga timmar på Talko i dess närhet. Han älskade huset. Han älskade människorna som gav honom ett sammanhang. Då vännerna som för så många herrans år sedan gift sig på lokalen en efter en gick bort. En dag skulle han bli en av dem. Men inte än. För idag var det Talkots sista dag och det skulle firas med ett par kalla öl i gott sällskap efter att jobbet var klart. Men han skulle inte stanna länge. Han var väldigt trött och längtade redan hem till fläkten och frun. Han hade trots allt kanske börjat bli lite för gammal för det här. Men han ville inte lämna det bakom sig. Det kändes som att ifall han slutade dyka upp skulle folket glömma att han fanns. Kanske var det så. Och det ville han inte få reda på innan det absolut inte gick att ta sig ur huset längre. Och det fanns fortfarande saker som Håkan behövde reda ut innan han kunde dra sig tillbaka. Dels behövde takrännorna på det stora röda huset bytas. Dels skulle det ordnas dans i början av augusti. Och så var det dilemmat med träfigurerna. En herreman från museet i stan hade kommit förbi och synat figurerna länge och väl. Han ställde frågor om hur de hittade så verkade inte tro på Håkan eller Helena när de berättade om hur lite de behövt gräva för att hitta lådan med figurerna. Han var även besviken över att de fortsatt med bygget efter fyndet, trots att de inte fått några andra instruktioner när de först ringde in. Hur som helst hade mannen från museet inte tagit med sig figurerna tillbaka till staden direkt, utan skulle komma tillbaka med en kollega efter den stundande helgen för att gå igenom en del av området. Kanske skulle de behöva ta sönder en del av altanen de byggt. Men det valde de att inte fokusera på eller berätta för resten av gruppen. Stämningen var inte som den brukade och varken Helena eller Håkan ville göra den sämre. Själv kände han sig lätt irriterad och cynisk, på ett sätt han inte kände igen. Och så var det Sofie. Sofie som inte passade in, som inte borde vara där. Han hade aldrig haft såna tankar om henne tidigare. Tvärtom så hade han beundrat henne och tyckt att hon var ett fantastiskt tillskott i byn. Men något i henne hade förändrats. Något i henne kändes farligt. Håkan satt i skuggan. Han orkade inte stå i solen längre. Dagarna var för långa och hans kropp för kör. Inte ens kläderna i linne eller hatten på hans huvud kunde hjälpa att svalka. Han såg på hur resten av gänget målade altanen vit. Svetten rann genom Kais grå tröja och färgade den en mörkare kulör. Mattias hade tagit en paus och småpratat med Helena en bit bort. Håkan såg hur de tittade på Sofie. Han visste att de pratade om henne. Helena snurrade nyckelknippan till bygdegårdens alla dörrar kring sina fingrar. Hon rörde sig ryckigt fram och tillbaka där hon stod. Kanske höll hon på att få solsting. Håkan orkade inte göra något åt saken. Han orkade inte göra något alls. Klockan närmade sig 12 och snart vankades det lunch. Det var det som upptog hans tankar när Sofie tappade penseln med vit färg på gräset. Helena och Mattias stannade upp. Kai likaså. Pernilla som kom ut från det stora huset med smörgåsar till lunchen såg på sin vän i chock. Sofie frågade alla vad de tittade på, vad som egentligen var fel med dem. Hon hade fått nog. Av vad visste inte Håkan. Det var ju inte de som gjort nå. Det var ju inte de som hade nå för sig. Helena tog ett par steg mot Sofie och spände blicken i henne. Pernilla, som ställt ner smörgåsarna på långbordet på gräsmattan, började närma sig Sofie bakifrån. Kai och Mattias såg på från sina respektive platser, precis som Håkan. Sofie såg rädd ut, men rösten som kom ur henne lät arg, som om hon gjorde sitt bästa för att verka större än hon var. Det räcker nu. Jag tänker inte stå här och bli behandlad som skit längre, så Sofie bestämt och stampa iväg mot förrådet, där lådan med figurerna vilar mot väggen. Hon plockade mödosamt upp den jordiga lådan i famnen och började med raska steg gå ner för vägen, bort från bygdegården. Hon hade nästan hunnit passera Håkan då Kai fick tag i henne. Känslokallt greppade han tag om hennes kropp. En arm kring halsen och en under armen. I uppförsbacke släpade han henne tillbaka till gruppen. Sofie grät och hostade. Det konstiga var att ingen annan sa något. Det behövdes inte. Alla visste redan vad som var på väg att hända. Hon fick inte ta figurerna ifrån dem. De fick inte lämna bygdegården. Det var där de hörde hemma. Helena som fumlade med sin stora nyckelknippa skar genom luften bakom Sofies snyftanden. Hon skrek till Pernilla att ge henne hennes mobil. Den som låg på bordet. Snälla, snälla, snälla. Pernilla gjorde ingenting. Hon bara såg på när Helena låste upp det fönsterlösa lilla förrådet och Kai lyfte in den sprattlande Sofie i utrymmet. Sedan såg inte Håkan exakt vad som hände. Han kunde inte se in genom dörren till förrådet. Men ljuden avslöjade en kamp som avslutades med en metallisk smäll och ett gnyende från Sofie. När Kai kom ut och knäppte igen hänglåset såg Håkan att han blödde näsblod. Sofie måste ha dunkat till honom ordentligt. Matdags, ropade Pernilla. Helena kom fram till Håkan och hjälpte honom upp ur solstolen och fram till långbordet. När de passerade borden kunde han höra hyperventilerande andetag från dess insida. Tillsammans slog de sig ner vid bordet, en efter en. Och för första gången på många år bad Håkan bordsbön. En han inte kände till innan, men som nu kändes så självklar. Som om den alltid funnits med dem. Allt var så självklart. De fortsatte äta under tystnad. Det enda ljud som hördes var Sofies desperata vrål från insidan av boden. Där skulle hon fortsätta skrika tills den obarmhärtiga hettan och fukten äntligen fick tyst på henne. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Hemsökt. Historierna i podden skrivs av mig, Amanda. Ljudmix och musik görs av Lukas Alnäs. Har du ett tips om en hemsökt plats i Svenskfinland eller en egen upplevelse? Skicka den till hemsökt@gmail.com eller skriv ett DM på Instagram där du hittar podden på @hemsökt. Vi hörs igen om 2 tisdagar. Ha det så bra! Hej då!